الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في حكمة فرامة الحديث 333 في كابتلة صفة الصلاة hur man ska förrätta bönen. Och vi börjar närma oss slutet av bönens beskrivning. Vi har talat om bönens villkor, vi har talat om renlighet, sedan har vi talat om bönetider och vi har talat om bönens utförande från tekbir till vad man läser, ruku, sedan sujud, man sitter mellan sujud. Och nu börjar vi då närma oss slutet av bönens beskrivning där författaren kommer att gå igenom ett tashahud och ett salat al-ibrahimiyya och dua innan taslim. Och sedan inshallah ta'ala nästa vecka kommer vi gå igenom taslim och dhikr som man säger efter bönen. Och sedan kommer vi inshallah ta'ala börja tala om sujud al-sahw, hur man korrigerar fel man har gjort i bönen, hur man kompenserar och sonar för de fel man har gjort i bönen genom att göra sujud innan taslim eller efter taslim. Men dagens första hadith berättas då från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, där han säger att då Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade sitta för tashahud så placerade han sin vänstra hand på sitt vänstra knä och hans högra hand på sitt högra knä. Och han knöt handen som 53 och pekade med pekfingret, berättade av Muslim. Och i en annan riwaya hos Muslim så nämns det att han knöt hela sin hand och pekade med fingret efter tummen. Nah. Så denna hadith handlar då om hur man sitter i tashahud. Vi har gått igenom de olika sätten att sitta på i bönen. Vi har nämnt iftirash och tawarruk. El iftirash och tawarruk. Och vi sa att el iftirash är att man sitter på sitt vänstra ben med höger foten upprättad. Så som man sitter i tashahud, så som man sitter mellan sajdatain. Och sen har vi nämnt tawarruk när man sitter på rumpan på golvet med vänster foten under sitt högra ben. Och i tashahud sitter man då på sin vänstra fot i första tashahud. Om det är en bön som har mer än en tashahud så kan man sitta tawarruk genom att sitta på golvet. Och man kan även välja att sitta på benet genom båda funkar. Men hur ska man då placera sina händer? Det är det som är frågan här. Och författaren nämner hadithen att man då lägger sin vänstra hand på sitt vänstra knä. Och här nämner ulema att du har fingrarna ihop på vänstra knät. Höger handen, då placerar du också handen på knät. Och han nämner här två olika sätt att knyta handen på. Det första sättet är att man gör som 53. Och det här var ett räknesätt som araberna hade förr i tiden. Då man handskades med affärsmän från olika platser av världen. Och kanske inte kunde kommunicera med samma språk. Då använde man tecken för att då indikera på siffror. Vad kostar denna vara? Hur mycket väger denna vara? Hur mycket är det? Och så vidare. Då kunde man använda tecken med fingrarna. Som olika folk då kunde förstå sig på. Och här var då tecknet för 53. Och det är att man stänger. Man knyter liksom lillfingret, ringfingret och långfingret in mot handflatan. Eller afwan. Inte långfingret utan bara lillfingret och ringfingret in mot handflatan och sen så lägger man tummen på långfingret så att det blir en cirkel. Alla ni som är här kan se, men de som inte är här, jag hoppas att de förstår att man då lägger tummen, toppen på tummen på toppen av långfingret så att det blir som en rund ring. Det här indikerar då siffran 53. De beskrev hur profeten alaihissalam gjorde. Han höll den så här. Det är första sättet. Andra sättet är att man knyter även sista fingret, alltså långfingret, in mot handflatan och lägger tummen på det fingret. Alltså som att du knyter handen av tummen och pekar med pekfingret. Och så lägger du tummen längst då sista fingret som är på handflatan. Ni hänger med? De här två sätten är autentiskt berättade. Att man håller fingret på i sin tashahud. Första som är cirkel. Och andra att man då knyter handen och lägger finger, eller tummen på långfingret. Okej, de här två sätten har nämnts. Och pekar med sitt pekfinger. Och ett fel som vissa gör. Vissa lägger handen rakt. Och så pekar de med fingret. När de säger la ilaha illallah till exempel, lyfter de på fingret. Det här har inte nämnts i sunna. Utan det som har nämnts är de här två sätten. Och de här två sätten nämner Sheikh Albani rahimahullah i Sifat al-Salah. Det är de som är autentiska. Ett annat fel som vissa har missförstått, det här med cirkel. De tror att man ska göra en cirkel med långfingret. Det är också fel. Att när de sitter och gör ett tahiyyatu så snurrar de runt på pekfingret. Det här saknar också grund. Det är ett missförstånd av hadithen. Det har inte med hadithen att göra. Vad som också är sunna när man har fingrarna på det här sättet är att man kan ha dem på låret. Det finns en till hadith i Muslim där det nämns att profeten alaihissalam hade vänstra handen på vänstra låret och högra handen på högra låret. Hadithen som vi har här nämner knät, eller hur? Så man kan ha både på knät eller på låret. Båda händerna på knät eller på låret. En till sunna som inte nämns här är att man fokuserar sin blick på fingret. Under hela tashahud så har man blicken på fingret. Profeten alaihissalam hade blicken på fingret under hela tashahud. Inte på platsen av sujud, inte framför sig, utan på fingret. Det är en sunna. Och en till sunna är att man håller fingret upprätt under hela tashahud. Från det att du säger ett tahiyyatu tills att du ställer dig upp till nästa raka, eller tills det att du kanske säger salat al-ibrahimiyya och sen dua och sen avslutar bönen. Under hela tashahud pekar du med fingret. Vissa nämner att man ska bara peka med fingret när man säger shahadatayn, när man nämner Allahs namn och så vidare. Men det saknar också bevis. Utan som Sheikh Albani nämner att profeten alaihissalam brukade då peka med fingret. Han gjorde dua i tashahud, eller tashahud. Han höll upp fingret och han gjorde dua. Och hela tashahud är dua. Det är dua ta'zim och dua al-mas'ala. Dua att man prisar Allah och dua att man ber Allah azza wa jalla. Så det som är sunna är då att man pekar med sitt pekfinger, högra pekfinger, under hela tahiyyatu. Under hela Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Tills man gör taslim så pekar man med fingret. Man tar inte ner det, slutar inte peka med det. Okej. Okay. Nästa mas'ala är varför pekar man med pekfingret? Är det någon som vet? Varför pekar vi just med högra pekfingret?
Högra vet jag inte.
Men varför pekar vi med ett finger?
Syftar på tawhid.
Ahlan. Mashallah. Helt rätt. Det indikerar på tawhid. Att Allah är en. Det var en av sahaba, han pekade med två fingrar. Och då så rättade profeten honom alaihissalam, han sa ahad ahad. Eller wahid wahid. Yani ett finger. Indikerar på en. Och därför så sa profeten alaihissalam lahi ashaddu ala shaytani min al-hadid. Att peka på det här sättet är hårdare mot shaytan än järn. Hårdare än att slå shaytan med järn. Och då säger här ulema, varför för ett tashahud, tahiyyatu tashahud, är tawhid. Det sista vi säger, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Det är qawli, det är verbalt. Och när man pekar med fingret då är det fi'li. Då är det någonting du gör fysiskt. Så att du kombinerar både genom att tala och att visa på tawhid. Ur alla aspekter, tawhid. Och det här är hårdare mot shaitan än att slå honom med metall eller med järn. För det shaitan hatar mest av allt, det är tawhid. Att vi ska dyrka Allah azza wa jalla och inte göra shirk. För dör vi på tawhid så är vi garanterade paradiset. Så shaitan vill med alla medel få människan bort från ett tawhid. Så det här stör honom otroligt mycket. Taib. Ett annat missförstånd. Hadithen om att det är hårdare mot shaitan än järn. Vissa tror att när man håller fingret så här och rör på fingret, man slår shaitan. Att man slår shaitan i huvudet. Och det här är också ett missförstånd som inte stämmer. Det är också en feltolkning av hadithen. Vilket för oss till den sista frågan. Och det är när man pekar med fingret, ska man hålla det still eller ska man röra det upp och ner? Och de flesta hadither nämner att profeten a.s. kan yushiru biha. Han pekade fingret. Jättemånga hadither. Och i en av dessa hadither, i berättarkedjan, så finns det en person i berättarkedjan som heter Zaida bin Qudama, som var från en salaf, som var väldigt pålitlig, starkt minne. Han lägger till att han pekade med fingret, wa kana yuharrikuha, och han brukade röra på fingret. Så det tillägget finns. Och det är autentiskt om man kollar på själva kedjan på hadithen. Och därför så har de lärda lite olika åsikter. Ska man hålla fingret still eller ska man röra på fingret? Och där nämner ulema tre stycken åsikter. Den första åsikten är att man inte ska röra på fingret. Vi ser här vad vi har den någonstans. Nej. Den första åsikten är att man bara pekar med fingret och håller det still. Och det här är åsikten av al-Hanabila. Vilka är al-Hanabila? De som följer vem? Imam Ahmed. De som tillskriver sig Imam Ahmed ibn Hanbal. En person som gör det, han är Hanbali. Och flera av dem är Hanabila. Plural. Så al-Hanabila är på åsikten att man ska hålla fingret still. Yani det här är den mest korrekta åsikten hos al-Hanabila. Och också al-Shafi'iyya, Imam Shafi'is, de som tillskriver sig hans medhab. Och al-Hanafiyya, och vissa Malikiyya. Och Ibn Hazm al-Zahiri. Den andra åsikten är att man ska röra på fingret. Och det här är åsikten av vissa Shafi'iyya, Hanabila och Malikiyya. Och Ibn al-Qayyim, Sheikh al-Bani, Sheikh bin Baz, Sheikh ibn al-Taymin, som då använder hadith Wa'il ibn Hujr, yani Zaid ibn Qudamas, tillägger hadithen att man ska röra på fingret. Och sen har vi den tredje åsikten, att man kan välja att hålla fingret still eller röra på fingret. Båda är korrekta. Och det här är åsikten av al-Qurtubi och al-San'ani. För de säger att båda är rapporterade. Vissa hadithet säger att han höll fingret still och andra hadithet säger att han rörde på fingret. Ja. Och ett tahqiq fil mas'ala, yani den korrekta åsikten, svårt att säga. Allting, det vi är helt övertygade om, det är att profeten a.s. pekade med fingret. De haditherna råder det inget tvivel om. Utan själva diskussionen är kring detta tillägg, och han rörde på fingret. Vad kan ju harriku här? Det där diskussionen är. Är detta tillägg autentiskt eller inte? Jag personligen lutar åt att det inte är autentiskt. För att denna hadith Wa'il ibn Hujr, berättas då från Wa'il, från återberättare, som berättar till flera stycken elever, ett tiotal studenter, och ingen av dem nämner detta tillägg. Så att de är mera än Zaida, och de är yani starkare i sitt minne och yani än Zaida. Så varför nämner de inte detta tillägg? Det är ett viktigt tillägg. Det tyder på, som vissa då säger, att det är kärdjan, det är ett udda tillägg. Det är Zaidas förståelse av hadithen, eller han gjorde ett fel då han berättade detta. Han är pålitlig, men alla gör fel. Och vad som tyder på att han gjorde fel är att de 10 andra som berättat hadithen från samma sheikh som honom inte nämner detta tillägg. Wallah. Men om man håller hadithen att vara sahih, som många lärda gör, som vi nämnde, full respekt till detta, då kan man då röra på fingret. Men då säger här ulema, som sheikh al-Bani och andra ulema, att man rör på fingret försiktigt. Det ska inte vara distraherande. man sitter hårt, utan salat är khushu. Det är något vackert, något fint. Och det är lugnt. Hela bönen är lugn. Man ska inte göra massa hetsiga rörelser. Utan man är lugn i bönen. Så rör man på fingret. Väldigt lite. Allah. Men som sagt, var kanske den tredje åsikten också har en wedge. Gärna att man kan välja att hålla fingret still eller röra på fingret. Men som sagt, var det här är i slutändan en fråga som är, gå tillbaka till en fråga som är sunna. Så det är inte wajib att hålla fingret på det här sättet. Om en person håller fingrarna still i bönen, hans salat är korrekt. Men han har lämnat en sunna och han får mindre belöning. Vi talar här om vad som är bäst. Och det är inshallah att peka med fingret. Och sen frågan om att röra inte röra. Yani, där finns det då de här två olika åsikterna. En till mäsele. Det nämndes i hadithen att profeten a.s. gjorde så här då han satt för tashahud. Och det bevisar att man ska bara peka med fingret när man sitter i tashahud. Yani, tahiyatu och salat al-ibrahimiyya. Och man ska inte röra på fingret mellan sajdatain. När man gör sujud och sen sätter sig ska man inte peka med fingret så här. Vissa lärda har sagt det, men det är en udda åsikt. Wallahu alam. Utan här nämndes då han satt för tashahud. Och det är det som inshallah ta'ala är. Det är korrekt. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är hur man gör tashahud, vad man säger i sin tashahud. Och det är hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam vände sig om mot oss och sa, då ni ber så ska ni säga, idha salla ahadakum falyaqul, så ska ni säga, attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Och sedan så kan han välja vilken dua han önskar och åkalla Allah med den. Och denna hadith är muttafaqun alayh och ordvalet är Bukharis. Och i Nasa'i så finns tillägget att innan tashahud blev obligatoriskt så brukade vi säga. Och hos Ahmed så nämns det att profeten alaihissalam lärde honom ett tashahud och beordrade honom att lära människorna den. Och hos muslim från Ibn Abbas radiyallahu anhuma som sa att Allah sände bud alaihissalam brukade lära oss ett tashahud. Och så nämnde han en annan riwaya. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Till slutet på at-tashahud. Så här, mashallah, har vi då många fawaid och många lärdomar, många viktiga bestämmelser från dessa hadithet. Och den riwayan, den andra som nämns här, Nasa'i, det var att sahaba Abdullah ibn Mas'ud sa att vi brukade innan tashahud blev obligatoriskt säga assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Och då så sa profeten a.s. säg inte så här, för Allah han är assalam, utan säg istället. Så lärde han honom denna tashahud. Och ett tashahud kortfattat är då att man säger attahiyyatu lillah. Och attahiyyat är plural på tahiyya, som här betyder ett ta'zim, yani ett högakta och att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah azza wa jal förtjänar allt form av lovpris och att man upphöjer honom och nämner honom med de vackraste egenskaper. Wassalawat, och alla böner tillkommer också Allah azza wa jal, obligatoriska, frivilliga, dua, allting är till Allah och ingen annan. Wattayyibat, och allting gott är också till Allah. Allt gott tal och alla goda gärningar är till Allah Azza wa Jal. För Allah Azza wa Jal, han är at-tayyib wa la yaqbalu illa at-tayyib. Allah han är at-tayyib, den goda, den rena, den upphöjda, och accepterar bara från gärningar vad som är gott, vad som är rent, vad som är uppriktigt. Så at-tayyibat, allting gott är till Allah Azza wa Jal. Och sen så sa han då assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Yani assalam betyder här må Allah skona dig, skydda dig från allting ont. Ja, ayyuhan nabi, o profet. Här kommer vi till en mas'ala, en fråga. Ja, ayyuhan nabi är khitab. Man tilltalar, o profet. O du profet. Det nämns i Bukhari att efter att profeten dött alayhi salatu wassalam, så brukade sahaba säga assalamu ala nabi. Yani khitab al-ghaib, tilltalar en frånvarande person. Här närvarande. Assalamu alayka ayyuhan nabi, då han levde. Och efter att han dog, assalamu ala nabi, frid över profeten alayhi salatu wassalam. Så frågan är, vilken ska vi säga? Ska vi säga assalamu alayka ayyuhan nabi, eller ska vi säga assalamu ala nabi? Och el-khulasa är inshallah ta'ala att båda funkar. Okej. Vissa lärda, som Sheikh Albani, nämner att vi ska säga assalamu ala nabi, för att sahaba kan inte ha fått det här från ingenstans. De ändrar inte på de adkar som profeten alayhi wasallam har lärt dem. Och i vissa hadither han lärde oss detta, så som han lärde oss en sura från Koranen. Då är det inte ma'akul att de kommer och ändrar på det. Utan det här måste de ha fått från profeten alayhi wasallam, att de då ska säga assalamu ala nabi. Okej, okay? Det är ett argument som är väldigt starkt. Men som här Ibn Uthaymin också nämner, argumentet för att man ska fortsätta säga assalamu alayka ayyuhan nabi är följande. Ett, att profeten alayhi wasallam lärde sahaba denna dhikr, och han sa inte att om jag dör så ska ni ändra på den. Okay. Två, sahaba använde denna dhikr trots att de var långt borta från profeten alayhi wasallam. De som var långt borta, reste till Yemen eller reste någon annanstans, de gjorde salah och de sa ändå assalamu alayka ayyuhan nabi. Ja, ni tilltal. Trots att han var tusentals kilometer bort. För det här är inte salam. Det är inte att du säger salam alaikum till honom. Det här är dua för honom. Okej? Okay? Och då nämner här ulema att det handlar inte om att han är närvarande, utan det handlar om att han är, yani, har en sån hög status hos oss att han är som att han vore framför oss. Yani, vi älskar honom, vi lyder honom, vi högaktar honom och vi följer honom. Yani, han är som närvarande, kan man säga, att följa honom och älska honom och så vidare. På det sättet. Så säger man då assalamu alayka ayyuhan nabi. Och lägg också till här att det har nämnts i hadither att Allah har malaika, unika änglar vars uppgift är att förmedla salam till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam. Vissa som reser runt på jorden och andra som står vid hans grav. Och Allah har gett dem en hushr, och den här hadithen sahih, att höra varenda människa som sänder salat och salam över honom på hela jorden. Och förmedla det till honom. Till hans själ, till honom. För han är levande i sin grav. Yani hayat al-barzakhia. Han lever ett själsligt liv i graven. Så de förmedlar och säger att fulan, den här personen, son till denna person, sänder salat och salam över dig. Och då besvarar han personens salam. Så även om du nu säger härifrån assalamu alayka ya Rasulullah, så kommer änglarna att förmedla det till honom. Okej? Okay? Det här är någonting som är unikt. Och vissa, inte som vissa sufister säger att det här är ett bevis på att man kan göra dua till honom och han hör allting. Nej, han hör assalam och inte någonting annat. Det finns inget bevis på att han hör andra saker. Utan snarare så tyder bevisen på att han inte hör andra saker. Då det kommer att sägas till honom på domedagen, då man föser bort vissa människor från al-hawd, så kommer han att säga ummati, ummati. Och då så säger Allah azza wa jal, eller änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter dig. Du vet inte vad de hittade på efter det. Och det är bevis på att han inte hör allting som sker utanför hans grav. För då skulle han veta vad som sker eller vad som har skett efter honom. Alla kulihal. Och det tredje argumentet på att man fortfarande kan säga assalamu alayka ayyuhan nabi, det är att efter att profeten dött alayhi salatu wasalam, som det har berättats i Muwatta Imam Malik, så ställde sig Umar radiyallahu anhu på al-minbar och lärde folk att säga denna tashahud assalamu alayka ayyuhan nabi framför flera sahaba, och ingen ställde sig upp och sa ja Amir al-Mu'minin, det här är fel, vi ska säga på det här sättet, vilket tyder på att det är korrekt att säga assalamu alayka ayyuhan nabi. Och Även den andra riwayan, att sahaba ändrade, tyder också på att den också är tillåten. För de skulle inte ändra på det utan att de har en grund i att göra det. Så att man kan säga båda. Assalamu ala nabi eller assalamu alaika ayyuhan nabi. Inshallah, det är al-amr fihi wasi'an, båda är. Okej. Så assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Man ber att Allah azza wa jall ska yani skydda profeten alayhi salatu wassalam och skona honom från allting ont och omsluta honom med hans rahma och välsigna honom. Och sen säger man assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna, yani assalam över oss och över Allah azza wa jalls fromma tjänare. Han nämner Ibn Uthaymin al-Fa'ida, och det är att han säger att denna mening bevisar, och det finns flera bevis på detta, att när man gör dua så börjar man alltid med att göra dua för sig själv. Genom att göra dua för andra, vilket är bra, så ska du börja med att göra dua för dig själv. Assalamu alayna, frid, yani salam över oss. Och sen ibadallahi salihin. Nah. Och en till fa'ida också här. Och det är att i ett tashahud så säger vi ala ibadillahi salihin. Vi ber att Allah azza wa jall ska skona och ge salam till hans fromma tjänare, ibaduhu salihin. Och det här säger ulema är en uppmuntran till att försöka vara från dessa människor. Att försöka vara från en salihin. För är du salih, rättfärdig från, så får du ta del av denna dua då varje muslim gör salam. Tänker du nu 1,7 miljarder muslimer. Tänker om 1 miljard av dem gör salam. Och de gör denna dua. Att Allah azza wa jalla ska ge salam till hans ibadihis salihin. Då är du en av dem som får ta del av denna dua. Så det är en uppmuntran till att försöka vara från Allah azza wa jalla ibadihis salihin. Och sen säger man då wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Och här är en viktig sak. Att denna dua, det finns andra tashahud också. Alla är korrekta så länge de har nämnts från sahaba. Men de är tawqifia. Det vill säga att man kan inte lägga till eller ta bort någonting. Man kan inte lägga till eller ta bort någonting. Och ett vanligt exempel på det är att vissa när de gör tashahud, de lägger till wa ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. De lägger till ordet sayyid. Och det här är inte korrekt. Det är inte korrekt. För att profeten alaihissalam lärde här sahaba hur man gör tashahud. Och sahaba lärde vidare hur man gör tashahud. Och de la inte till ordet sayyid. Profeten alaihissalam, han är våran sayyid. Alltså våran mästare. Som han har sagt i hadithen att han är människornas sayyid på domedagen. Men det betyder inte att vi ska lägga till det i denna vikr. Eller hur? På samma sätt som när du gör adan. Du kan inte säga wa ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Kan du lägga till det ordet? Nej, det blir en bid'a, eller hur? Och på samma sätt här blir det också fel. Man kan inte lägga till någonting. Och om det skulle vara bra att göra det så skulle profeten alaihissalam ha lärt oss att göra det. Och sahaba skulle ha gjort det före oss. Men de har inte gjort det. En till mäsala är också att denna tahiyyatu kallas för tashahud, eller hur? Den kallas för tashahud. At-tahiyyatu lillahi kallas för tashahud. Och tashahud refererar tillbaka till ash-shahadatayn. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Och då säger här ulema att det här är det noblaste som man säger i tashahud. Det bästa man säger, ash-shahadatayn. Och därför kallas hela at-tahiyyatu för tashahud. Yani det kallas efter det noblaste man säger i den. Hänger med? Att någonting kallas för en del av det. Och den bästa delen av det. Det kallas då för ett tashahud. Mäsala, fråga. Att säga tashahud, är det sunna eller wajib eller rukun i bönen? Är det sunna, wajib eller rukun? Ahsant. Mashallah. Rätt svar från våra gambianska bröder. Mashallah. Nej, det beror på. Den första tashahud är wajib och den andra tashahud är rukun. Inshallah den korrekta åsikten. Att den första tashahud är wajib, ett måste. Och den andra är rukun, det vill säga en pelare. Och vad är skillnaden? Vi har gått igenom det tidigare. Jo, skillnaden är att om någonting är wajib i bönen och du glömmer det, så är din bön ändå korrekt. Och du kan kompensera med att göra två sujud i slutet på bönen. Du behöver inte ta igen den saken som är wajib, utan det räcker med att kompensera med två sujud i slutet på bönen. Som vi inshallah kommer att tala om i nästa kapitel, kapitlet om sujud sahu. Då profeten alaihissalam ställde sig upp utan att göra första tashahud. Han gick inte tillbaka och satte sig, vilket han skulle ha gjort om det var en rukun. Utan han gjorde istället två sujud i slutet på bönen. Vilket tyder på att det är wajib. Till skillnad från den andra tashahud, om bönen har två tashahud, då måste man göra den. Den är rukun, alltså den är ett måste. Och gör man inte den och avslutar bönen, så blir bönen ogiltig. Eller man måste då göra en till raka och göra den. I fajr blir den ju rukun, för det är bara en tashahud. Men vi talar om en salah som har två tashahud, då är den första wajib och den andra rukun. Nah. Och beviset på att tashahud är obligatoriskt i bönen är hadithen där Abdullah ibn Mas'ud sa att vi brukade säga innan tashahud blev obligatorisk. Qabla yufrad alayna. Och det tyder ju klart och tydligt på att det är obligatoriskt. För att jag nämner det för att vissa ulema har nämnt att det är en rekommendation. Det är en rekommendation, det är någonting bra att säga. Och det är inte en pelare i bönen och så vidare. Inshallah, den korrekta åsikten är att det är ett måste att säga i bönen. Och sen nämnde sig hadithen, och sedan så kan han välja vilken dua han vill. Han kan välja vilken dua han vill. Och det här är efter salat al-Ibrahimiyya, som vi kommer att komma till. Vi kommer att komma till det, inshallah ta'ala. Att det är efter salat al-Ibrahimiyya som man kan välja vilken dua man vill. Nästa hadith berättas från Fadala ibn Ubaid radiyallahu anhu, där han säger att han hörde, eller Rasulullah alayhi salatu wassalam hörde en man be. Och den här mannen gjorde dua i bönen utan att prisa Allah och sända salat över profeten alayhi salatu wassalam. Och då så sa han, den här mannen har förhastat sig. Och han kallade på mannen och sa, när någon av er gör dua, så ska han börja med att prisa Allah och upphöja sin Herre. Och därefter ska han sända salat över profeten alaihi salatu wassalam. Och därefter kan han åkalla Allah med vad han vill. Och denna hadith berättad av Ahmed och de tre. Och den är autentisk enligt Hakim, Tirmidhi och Ibn Hibban. Den här hadithen bevisar en adab. Och det är att när man gör dua, vare sig i bönen eller utanför bönen, så är det rekommenderat att sända salat och salam över profeten och att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Jag är inte bara att du säger, ja Allah, ge mig en fru. Direkt lyfter du händerna. Ja Allah, ge mig en fru. Utan du börjar med att prisa Allah. Säg ja Allah, ja Karim, ja Mannan, ja Wahhab och så vidare. Jag nämner Allah med hans namn och egenskaper. Enta razaq, du försörjaren, en al-faqir. Och sen också att sända salat och salam över profeten är också något som då gör att din dua blir besvarad. Det är en större chans. Som du har nämnt från Omar, att duan fastnar mellan himmel och jord tills du prisar Allah och sänder salat och salam över hans profet. Det är inte wajib. Dua kan accepteras utan. Men det ökar dina chanser avsevärt när du gör detta innan din dua. Vare sig i bönen eller utanför bönen. Och det är som att författaren Ibn Hajar nämner denna hadith här för att indikera på att tashahud är just detta. I tashahud prisar du Allah och du sänder salat över profeten alaihi salatu wassalam. Hänger ni med? Så att det är därför han nämner denna hadith här. Att tashahud är just detta och handlar om just detta. Och sen kommer vi till nästa hadith som handlar om As-salat al-Ibrahimiyya, som berättas från Abdullah, från Abi Mas'ud al-Ansari, där han sa att Bashir ibn Sa'ad sa, ja Rasulullah, Allah har beordrat oss att göra salat över dig. فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ. Så hur ska vi göra salat över dig? Och då var profeten tyst alaihissalam tills han sa kulu, säg Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Och assalam, så som ni har lärt er, berättad av Muslim. Och hos Ibn Khuzaima, فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَ عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا. Hur ska vi göra salat över dig då vi ber? Naam. Och den här frågan kom från sahaba radiyallahu anhum efter att de läst Allah azza wa jalls uttalande i surat al-Ahzab. Då Allah säger صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Att Allah beordrar oss att göra salat والسلام över profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och då säger sahaba, vi har lärt oss hur man gör salam, och det är i tashahud. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam har vi lärt oss, och det är två här, sallu alaihi wa sallimu. Så hur gör vi salat över dig, ya Rasulullah? Och då var han tyst, han svarade inte, för att som det nämns i en annan hadith, tills uppenbarelsen kom, innan Allah uppenbarade detta. Och då så sa han, ni ska säga. Och i andra hadithen, i bönen. Hur ska vi göra salat över dig? I bönen. Och det är viktigt tillägg. För någon kanske säger att det här handlar om utanför bönen. Nej, det handlar om i bönen. Taib, ni ska säga. Och så nämnde han då denna salat al-Ibrahimiyya. Och här finner vi då att man då säger Allahumma salli ala Muhammad. Salat betyder ju språkligt dua. Salat betyder ju språkligt dua. Vad menas med Allahumma salli ala Muhammad? Ja Allah, gör salat över Muhammad. Så vissa missförstår, tycker, vad då salat? Allah och salat, de kopplar inte. Vad menas med att Allah gör salat över profeten Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam? Det finns lite olika tolkningar här. Och bland de som har den djupaste förklaringen är Ibn al-Qayyim i hans bok Jala al-Afham, en bok på mer än 500 sidor där han talar om att säga sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, så en väldigt djup bok. Och där i alla fall nämner han de olika åsikterna. Och det mest korrekta verkar vara det som berättas från Abu al-Aliya, som var från ett tabi'in, student till sahaba, som sa att salat ala rasul är thana min Allah fi mala'il a'la. Att Allah azza wa jall prisar, yani talar högt, prisar och upphöjer profetens namn alaihi salatu wassalam i det högsta av sällskap. Och det betyder inte att Allah inte gör det, utan Allah gör det, men att han ska göra det mer. Yani upphöja profeten mer alaihi salatu wassalam och prisa hans namn ännu mer. Så det är det som när vi säger sallallahu alaihi wasallam, yani sallallahu, ja Allah, prisa profeten Muhammed, upphöj hans namn mer. Och det här som ulema säger är det minsta vi kan göra för det som allt som profeten alaihi salam har gjort för oss. Allah azza wa jalla har väglett oss till denna sanna religion genom denna man. Han uppoffrade sitt liv till att vägleda mänskligheten. Ska vi inte tacka honom? Jo. Och då är det minsta vi kan göra att säga sallallahu alaihi wasallam när vi hör hans namn nämnas. Och speciellt i bönen. Och som Ibn al-Qayyim säger, det finns ju många tillfällen, han nämner, jag vet inte, cirka 50 stycken kanske, där man ska sända salat och salam över honom. Men han säger den viktigaste av alla dessa är i bönen. Just tashahud här. Den viktigaste av alla. Och till och med vissa lärare säger att bönen är batil om du inte gör detta. Den räknas inte om du inte säger denna i bönen. Så tyder på hur viktigt den är att man säger Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali betyder här familj, eller betyder ashab, de som följer honom. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Och sen sa han då assalamu kama alimtum, yani i at-tashahhud. Och här lär vi oss då hur man ska göra as-salat eller Ibrahimiyya i bönen. Och det har nämnts flera olika riwaya och alla är korrekta. Du säger den eller du säger någon annan som du har lärt dig, så länge den är autentiskt berättad så kan du säga den. Ja. Och de som då håller detta att vara obligatoriskt använder denna hadith som bevis. Då han sa, kulu, säg. Ni ska säga. Det betyder på att det här är ett måste. Och det här är åsikten av Imam Shafi'i och en riwaya av Imam Ahmed. Och också många från Ahlul Hadith och Ibn al-Qayyim och Sheikh Albani och Sheikh Ibn Baz och många andra lärda använder då denna hadith som bevis på att det är ett måste att säga detta i slutet på bönen. En fråga. Vi ska ju säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad efter detta shahud. Men ska man säga denna dua efter första tashahud? Hänger ni med? Alltså, första tashahud, attahiyyatu lillahi, så säger vi ashadu an la ilaha illallah, ashadu muhammad rasulullah, så står det upp. Nästa raka, tredje raka. Men kan du också lägga till här, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? I första tashahud, om bönen består av två tashahud.
Du nämnde det. Ja, om man vill. Det mest korrekta var att det
är
man inte
känner,
men det
finns några lärare som säger
att man kan.
Ja.
Det nämnde det.
Om
man blir
vaken
imam så kan man.
Imam Shafi'i säger att man kan. Ibn Baz också. Medans majoriteten av de lärare säger att man inte ska göra det. Allah alam. Utan de säger att man säger bara då tashahud, för de säger att den första tashahud brukade vara kort, den var väldigt kort och inte, eller man drog inte ut på den. Ja.
Tilläggsfrasen, jag förstår inte den. Alltså, står, hur ska vi sända salat över dig och vi sänder salat över dig i bön?
Nej, precis. Det var på arabiska här. Jag tyckte också att formuleringen var lite konstig på översättningen. Amaran Allah. Allah har beordrat oss an nusalli alika. För kejfa nusalli alika. Och då måste du stå där. Det är första riwayan, andra fis salat. Hur ska vi göra salat över dig i bönen? De refererar till versen. Versen i surat al-Ahzab, vers 56. Sallu alihi och sallimu taslimu. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Att söka skydd i slutet på bönen. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah alihi sallallahu alaihi wasallam säger: "Idha tashahhad ahadakum falyasta'id billahi min arba." Om någon av er gör tashahhud, så ska han söka skydd hos Allah från fyra. Han ska säga: "Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam." Och Allah, jag söker skydd hos dig från straffet av jahannam. "Wa min adhab al-qabr," och graven. "Wa min fitnati al-mahya'i wal-mamati," och prövningarna av livet och döden. "Wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal." Muttafaqun alayh. Och i Sahih Muslim, om han är färdig med den sista tashahud. Nej. Så här finner vi att profeten a.s. säger att vi ska söka skydd från dessa fyra saker. Han beordrar oss att söka skydd från dessa fyra saker. Och i hadith Aisha att han brukade söka skydd från dessa fyra saker. Och här finns det också frågan, är det här obligatoriskt eller rekommenderat? Och alla ulema nästan säger att det är en rekommendation, vilket inshallah är den korrekta åsikten. Det är inte wajib och det är inte rukun, utan det är sunna. Och bland de få som säger att det är wajib är Zahiriya och Tawus från Tabi'in och från dagens lärda Sheikh Albani. Men annars så finner man att alla andra lärda säger att det här är en rekommendation. Varför? För att profeten a.s. han sa i den första hadithen vi gick igenom, sedan kan han välja vilken dua han vill efter tashahud. Han sa inte att sedan måste du säga denna dua och sen kan du välja vilken dua du vill. Utan efter tashahud kan du välja vilken dua du vill. Vilket tyder på att det inte är ett måste. Eller hur? Det skulle varit måste skulle han specificera. Du måste se den. Okej. Okay? Så den är sunna muakkada, starkt rekommenderad då profeten sen har sagt att vi ska se den, han själv sagt den i slutet på sin bön. Så efter att man då har sagt ett tashahhud, salat al-ibrahimiyya, så söker man skydd från de här fyra sakerna. Okej, okay? Man söker skydd från den första, min adab i jahannam, från straffet av jahannam, helvetet, vilket är det värsta av alla straff. Och sedan straffet i graven, och min adab i qabr, straffet av graven, prövningarna i graven. Och denna hadith, om ni lägger märke till, finns i Bukhari och i Muslim. Och det är väldigt viktigt, för att det finns de ahlul bid'a, ahlul bid'a, folket av innovation, som förnekar straffet i graven och säger att det här är inga autentiska hadither. Det är hadither som vi tvivlar på. Och här finner vi att hadithen, att profeten a.s.w. sökte skydd från straffet i graven. Skulle profeten a.s.w. söka skydd från någonting som är bluff? Skulle han slösa bort sin tid på det? Någonting som är sagor eller bluff eller någonting vi tvivlar på? Nej. Utan att han sökte skydd från det tyder på att det är äkta. Och det här är bara ett av hundratals bevis på straffet i graven. Men just att det finns Bukhari Muslim och att profeten beordrade oss att söka skydd från det och att han själv gjorde det i varenda bön tyder på att det här är på riktigt, straffet i graven. Och när man söker skydd från straffet av helvetet och straffet i graven, så säger de lärda att det per automatik är att du också söker skydd från att göra de gärningar som leder till straffet i graven och straffet av helvetet. Du ber alla skydda dig från dessa saker som leder till dessa straff. Och sedan sökte han skydd från fitnatul mahya wal mamat, prövningarna av livet och döden. Och då säger ulema att prövningarna av livet är här ash-shahawat och shubuhat, de prövningarna vi utsätts för när det kommer till ash-shubuhat, tvivelaktiga saker som försöker att få oss bort från religionen, tvivla på den sanna vägen, sekter, ideologier, saker som försöker få oss bort från sanningen. Det är prövningarna av detta liv. Där människans hjärta gärna vacklar eller blir svagt och dras åt vissa lustar och begär. Och också då shahawat, prövningarna av lustar, gärna nöjen, njutningar, synder. Det är också en stor prövning för många människor. Man söker skydd hos Allah från dessa saker. Och sedan al-mamat. Han söker skydd från prövningarna vid al-mamat. Och det korrekta är att det här betyder vid döden. Mamat betyder döden, men innan döden. Yani på dödsbädden menas här med hadithen. För man kan nämna döden och mena vad som händer innan döden. Så som profeten a.s.w. sa, laqinu mawtakum la ilaha illallah. Påminn era döda att säga la ilaha illallah. Vad menar han med döda? Här mawtakum, yani de som håller på att dö. Yani de som är på dödsbädden. Påminn dem att säga la ilaha illallah. Och det är det som menas här med hadithen. Att man söker skydd från prövningarna vid dödsbädden, de sista ögonblicken. För att de är som svårast. Så som profeten Muhammad a.s.w. sa, inna lil mawti la sakarat. Döden kommer med ett rus. Och det är shaitans sista chans att vilseleda människan. Han försöker hela tiden, hela livet, att dra dig bort från sanningen. Få dig bort från islam. Att du ska dö på kuffer. Men hans sista chans är när man ligger på dödsbädden. Och då söker man skydd hos Allah azza wa jalla från att halka och att gå vilse vid dessa sista ögonblick. Och sen sökte han skydd från ondskan av prövningarna av al-Masih al-Dajjal. Och al-Masih al-Dajjal har vi nämnt tidigare. Det är den falska messias, den falska profeten som kommer att komma innan domedagen. Som kommer att säga att han är profet och sen kommer att säga att han är Gud. Att han är Allah. Och kommer då försöka vilseleda människorna. Och han är, så som profeten a.s.w. sa, den största prövningen mellan Adam och domedagen. Att Dajjal kommer från ordet Dajjal, som betyder att bedra, att ljuga, att luras, att bluffa. Och Dajjal, yani sivat al-mufa'ala, al-mubalagha, är, yani han överdriver, man betonar verkligen, han är en stor lugnare, en falsk profet. Så man söker skydd från honom i slutet på varje bön. Det är viktigt. För Dajjal är på riktigt. Och Dajjal är nära. Dajjal kommer att komma i slutet av denna dunja. Och om man kollar på domedagens tecken så finner man att de flesta små tecken fallit in. De flesta små tecken fallit in. Det är bara några stycken kvar. Och det finns inte heller kanske någonting som säger att dessa små tecken som finns kvar inte infaller på tiden då Dajjal kommer. Wallah alam. Men det finns ett viktigt tecken som inte fallit in, som kommer strax innan Dajjal, och det är al-Mahdi, som kommer att styra muslimerna, om jag inte har fel, mellan 7 till 9 år, någonting sånt, kommer att ena den muslimska umman, och det kommer att bli stora strider och så vidare, och det här har fortfarande inte skett. Men Dajjal kommer då under hans tid, så att detta tecken väntas också då. Men som sagt var, många saker tyder på att Dajjal är nära. Till exempel så nämndes det i vissa hadither att Dajjal kommer inte tills han inte nämns på el-minbar. Tills imamerna inte nämner honom på el-minbar. Billahi alaikum. Hur många khutba har ni hört om Dajjal? Ja, imamen har kommit upp, han har pratat en hel khutba om Dajjal. Hur många? Noll. Eller hur? Väldigt ovanligt. Det är ett tecken som han har. Och det nämndes också att han kommer inte tills det blir torka. Yani 3 år innan han kommer, det kommer regna mindre, en tredjedel mindre. Sen 2 år innan han kommer, 2/3 mindre. Sista året det kommer vara torka. Så det är också någonting vi ser, att det börjar dras åt de här klimatförändringarna som de kallar dem för. En annan sak också, vad nämndes i hadithen? وَيَخْرُجُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ. Att Dajjal kommer ut när folk tar lätt på religionen. Och subhanallah, det här ordet, beskrivningen, passar så bra in på många personers islam. Khiffa mina din. Yastakhifuna bil islam. Yani muslimer tar lätt på islam. Inte det här en korrekt beskrivning av många muslimer idag? Att de tar lätt på religionen. Lätt på synder, lätt på haram, lätt på hijab, lätt på bönen och så vidare. Det finns tyvärr idag. Allah musta'an. Men Allahu a'lam när Dajjal kommer. Så här är i alla fall en av de orsaker som gör att man skyddas från ett Dajjal. Kan ni nämna någon annan orsak som också skyddar från Dajjal? De 10 första ayah från surat al-Kahf, om man kan dem utan till. Ahsan. Någonting mer? Att bo i Mekka eller Medina. Ahsan. Bo i Mekka eller Medina. Fast har man svag iman så kommer man ändå gå ut till honom. Han kommer utanför Medina och skakar på jorden. Och de som är munafikon och de som är svaga kommer att gå ut från Medina och ansluta sig till honom för att få trygghet. Och det kallas för Yom el-Khulas, yani den dagen Medina kommer renas. Så det räcker inte bara att man bor i Medina. Vissa kommer kedja fast typ sina familjer i rädsla för att de ska gå ut till honom. Så att Mecca, Medina och iman. Tar vi någonting annat? Att man håller sig borta från honom, som nämndes i hadith, att den som hör av honom ska hålla sig borta från honom. En till sak.
Kunskapen om honom.
Kunskapen om honom, precis. Och viktigast av allt, kunskapen om Allah. Tawhid eller asma wa sifat. Du känner till Allah med hans namn och egenskaper. Du vet att Allah är perfekt, Allah är upphöjd, Allah har de vackraste namn och egenskaper. Så kommer den här mannen som subhanallah, han beskrevs som att han är stor, alltså enormt tjock. Han har värsta håret. Han är enögd. Han är defekt på andra ögat. Och det står kafir i pannan. Och han är hjulbent. Hur ska man tro att det här är Gud? Han skapar oss med 2 ögon. Sen han kommer själv blind på en öga. Det här är... Har man svag iman och man är helt jahel, kanske de faller för honom. Men har man stark iman, man vet direkt, det här är lugnare. Allah är ingen människa. Allah är perfekt. Det står kafir i hans panna. Så man vet, man ser honom, man vet direkt vem det är. Så kunskap är viktigt. Inshallah, kanske vi pratar om Dajjal imorgon på khutban och sen. Ja. Vi kommer till kämpningen. Taib. Så man söker skydd från de här 4 sakerna. Jag ska ta en sista hadith bara. Hadith Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Där han frågade Rasulullah alayhi salatu wassalam, om vad han skulle säga eller lära honom en dua som han kan säga i bönen. Och då så sa han, säg Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Och Allah, jag har gjort mycket orättvisa mot mig själv. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Och endast du förlåter synder. Faghfir li maghfiratan min indik. Så förlåt och döl mina synder med en förlåtelse från dig. Warhamni, och ge mig din rahma, innaka antal ghafurur rahim. Du är sannoliken den förlåtande, den barmhärtige. Och denna hadith är sahih, finns Bukhari och Muslim. Och det är första hadithen i boken från Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Siddiq hadith al-umma, som är den bästa muslimen i denna umma efter profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och den första från al-Khulafa al-Rashidin. Och författaren nämner här denna hadith som är generell. Yani en dua jag ska säga i bönen. Och nämner inte specifikt innan taslim. Men om man kollar på bönen så finner man att det finns bara två tillfällen i bönen där man kan göra frivillig dua. Och det är i sujud och det är innan taslim. Och därför nämner Imam Bukhari denna hadith och säger kapitel dua innan taslim. Innan man avslutar bönen. Men man kan även säga den i sujud, det funkar också. Men man kan också säga den då innan man avslutar bönen. Väldigt, väldigt vacker dua. Och om man reflekterar över här vem som ställer frågan. Det är då Abu Bakr radiyallahu anhu som var den bästa umman. Och som vissa av salaf sa att hans iman skulle väga lika tungt som hela denna ummas iman på vågskålen. Subhanallah. Och vad är det för dua som profeten alaihissalam lär honom att säga? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ja Allah, jag har gjort mycket zulm mot mig själv. Men är zulm mot mig själv igen i synder, jag har gjort fel, brister till korta kommande. Och om det här är det som Abu Bakr ska säga, vad ska då vi säga? Allah musta'an. Och sen ber han då Allah azza wa jalla att förlåta. Och maghfira, det är inte bara att förlåta, utan det är att dölja och täcka. Eller ghufran, det är bredare än ett tawba, tawab, Allah han är al-ghafur, al-ghafar, tawab, ghafir al-dhanb. Maghfira betyder att Allah döljer synden, täcker synden, suddar bort synden. Den tas bort och du kommer inte blottas för den här synden i framtiden. Det är mer än att Allah bara förlåter synden. Okej? Okay? Så Allah, yani, täck och döl mina synder. För de är sannoliken många och ingen annan än du förlåter synder. Det är också tawassul till Allah Azza wa Jal. Och sedan då att han ber Allah Azza wa Jal om hans rahma och hans förlåtelse. Och den här duan är väldigt vacker, det kan man säga i bönen, utanför bönen. Och den är också en väldigt viktig sak när det kommer till etik i dua. Och det är att när man gör dua är det bra att påbörja sin dua på det här sättet. Att erkänna sina synder. Och be Allah om förlåtelse för sina synder innan man gör dua. Kan ni något mer bevis på detta? Någon mer dua? Ruku? Okej, jag kan inte. Koranen. Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Och det nämndes i hadithen att den som säger denna dua tre gånger får sin dua besvarad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tre eller sju gånger, jag är osäker. Kommer ihåg hadithen? Det har nämnts sahih i alla fall. Tre eller sju gånger. Den som säger denna dua och sen gör dua kommer då få sin dua accepterad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La, Koran. Adam, ماذا قال لما تاب الى الله وصى ادم ان يتوب نعم ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Precis, han började också sin dua med att erkänna sina synder. Så det är väldigt bra att man ödmjukar sig själv inför Allah när man gör dua. Och som vi sa, man prisar Allah, man sänder salat över profeten och man erkänner sina synder och ber Allah förlåta en synder. Ibland synderna kan vara någonting som kanske var ett hinder, förstår du? Men gör tawba till Allah Azza wa Jal och erkänn dina synder. Och sen också finner vi i slutet på duan att han sa antal ghafurur rahim. Yani här faghfir li maghfiratan min indik warhamni. Ge mig din rahma och din maghfira. Och sen för du är al-ghafurur rahim. Och då nämner också här ulema Det här bevisar också att när man gör dua så ska man välja de namn och egenskaper av Allah som passar in i ens dua. När du säger, ja Allah, ge mig rahma, ja rahman, eller hur? Du söker förlåtelse, ja ghafur, ja ghafar, ja tawwab. Du söker rizq, ja razzaq, och så vidare. Na. Och inshallah, vi kommer att fortsätta då nästa lektion tala om taslim och de adhkar och dua som man kan säga efter sin bön. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.